Kapitel 7 visar att under den här tiden så kommer Gud att uppfylla sina löften om en andlig upprättelse av folket Israel. Det visar också att Guds rike går segrande fram i det att skaror av människor från alla folk och stammar och tungomål och nationer upplever försoningen i Jesus Kristus mitt under brinnande förföljelse. Så synen i kapitel 7 som vi nu ska stanna inför, det är en försäkran från Gud själv att även om det kristna livet kan komma att innebära lidanden, så är det värt alltihop. Och efter att ha läst det här kapitlet så hoppas jag att du också ska kunna instämma i Paulus orden: mina kortvariga lidanden här väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig. I Uppenbarelseboken 5 så fick vi ju se en bokrulle som var förseglad med 7 sigill och som ingen annan än lammet Jesus Kristus var värdig att bryta och öppna. I kapitel 6 följde vi det dramatiska öppnandet av de 6 första sigillen som alla förebådade den stora vedermödans tid. Och där det 6:e sigillet på det mest skakande sätt visade hur hela universum blev indraget i det som profeterna kallade för Herrens dag, den fruktansvärda, eller som Uppenbarelseboken 6 och 17 kallas, lammets vredesdag. I och med att det 7:e sigillet kommer att brytas i kapitel 8 så introduceras på ett slutgiltigt sätt förödelsen i Uppenbarelseboken, den stora vedermödans tid. Men Uppenbarelseboken 7, den bildar liksom en parentes nu innan det slutliga skedet. Den tar oss tillbaka, åtminstone de första 8 verserna, tar oss tillbaka till ett skede just innan den här svåra tiden bryter in. Vi läser i vers 1: sedan såg jag 4 änglar stå vid jordens 4 hörn och hålla fast jordens 4 vindar för att ingen vind skulle blåsa över jorden eller havet eller mot något träd. Ja, de här 4 änglarna står alltså vid jordens 4 hörn, som vi måste förstå så som jordens 4 väderstreck, för att hålla tillbaka destruktiva vindar som om de fick blåsa över jorden skulle åstadkomma oerhörd förödelse både på land och hav. I den gammaltestamentliga profetian så är det inte alls ovanligt att Guds vredesdomar beskrivs under bilden av väldiga stormvindar. Jeremia säger: se, en stormvind från Herren är här. Och han talar då om den tid då Juda på grund av sin avfällighet snart skulle drabbas av fångenskap. En stormvind från Herren är här. Hans förtönelse bryter fram, en virvlande storm. Över de ogudaktigas huvuden virvlar den. I kapitel 6 så läste vi om de 4 ryttarna, om ni kommer ihåg, som hotfullt trädde fram på den jordiska scenen, och i deras spår så följde villfarelse, krig, hungersnöd, pest och död. Men troligen är det nu samma företeelse som avses med de 4 vindarna, bara under en annan bild. Och jag har kommit till den slutsatsen genom att ha läst Zakaria 6, där du har ett liknande sammanhang, ja kanske identiskt sammanhang, där det också står talas om 4 hästar i olika färger som träder fram på den jordiska scenen. Och när sedan Zakaria frågar vad betyder de här hästarna, så får han till svar: jo, det är himmelens 4 vindar. Och så beskrivs deras framfart på jorden, men åter under bilden av de 4 hästarna med sina vagnar. Så det tycks därför vara logiskt att dra slutsatsen här att de 4 vindarna betecknar de 4 hästarna i kapitel 6. Men varför skulle nu de 4 änglarna hålla tillbaka de här destruktiva vindarna och förhindra deras förödelse? Svaret får vi i vers 2 och 3. Och jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande gudens sigill. Och han ropade med hög röst till de 4 änglarna och hans som hade fått rätt att skada jorden och havet: skada inte jorden eller havet eller träden, förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor. Ja, det här ska vi försöka förstå. Men innan jag försöker förklara det, så måste jag få säga några ord om ett uttryck som verkligen fängslar mig. Det står den levande Gudens sigill. Bibeln skildrar ju ofta kontrasten mellan de hedniska döda gudarna och den levande guden. Ja, det står den enda levande guden. Han som har skapat himmel och jord. Jag älskar det här uttrycket. Jeremia kapitel 10 beskriver det så här. Vad folken predikar är förfängliga avgudar. Ett stycke trä från skogen hugger man ut dem ur. Och konstnärens händer tillyxar dem. Med silver och guld pryder man dem och fäster dem med spikar och hammare för att de inte ska falla omkull. Lika fågelskrämmor på ett gurkfält står de där och kunna ej tala. Man måste bära dem till de kunna ej gå. Frukta då inte för dem, för de kan inte göra någonting ont, och att göra något gott, det förmår de inte heller. Men dig, Herre, dig är ingen lik. Du är stor och ditt namn är stort i makt. Vem skulle inte frukta dig, du folkens konung? Och så har du kontrasten där. Och vi kanske tycker vi lever långt ifrån en sån verklighet. Men har man rest lite grann i till exempel det hinduistiska Indien och Nepal, så kan man inte annat än ta väldiga intryck av det oerhörda av guderi som finns. Miljontals gudar. Varenda by har sina gudar och sina tempel där dessa gudar är avbildade. Och så finns det utöver hela världen liknande former utav tillbedjan. Ett stycke trä, ett stycke sten faller man ner och dyrkar. Naturligtvis tror man på en andlig makt bakom detta, och jag tror säkerligen att det också finns det. Men det finns ingen verklig gud förutom den levande guden. När jag nu var i Nepal, vilket jag har berättat för några av er redan, så var det en pastor som påstod att det hade blivit mycket mer öppet för evangeliet i Nepal på grund av de många stölder som hade skett av avgudabilder eller gudabilder från de många templen ute i byarna. Och det hade gjort att befolkningen med bävan hade väntat på att väldiga olyckor nu skulle drabba byarna och områdena där på grund av att guden, den beskyddande guden, hade förts bort. Men så hände ingenting. Livet gick vidare precis som förut. Och då har man förvånat börjat undra om den här guden verkligen hade sådan makt när allt kom omkring. Sådan makt som man förut hade trott. Och så har man blivit mera öppen för vittnesbördet om den stora guden, som man alltid presenterar Bibelns guden i Paul, den högste guden. Bland annat hörde jag en festlig berättelse om hur man på en plats skulle bygga en väg från punkt A till punkt B. Och i Nepals oländiga terräng så fanns det inget alternativ. Den måste gå just precis där. Ni vet, det är väldigt bergsland. Det enda problemet var att mitt på den vägsträckan så var det en väldig Vishnu-staty. En hög gudabild utav guden Vishnu, som är en utav hinduismens viktigaste gudar. Och på grund av det här så var det inga nepaleser som vågade påta sig det här jobbet. Ingen entreprenör vågade åta sig vägbygget, och inga arbetare vågade ställa upp, med undantag av 5 kristna. De sa, vi tar jobbet. Men det räckte ju inte med 5, det var ett stort arbete. Men de försvann upp i byarna i bergen och hämtade en massa kristna, ett hundratal minst. Det finns många kristna uppe i byarna i Nepal. Växer församlingen hela tiden. Och de kommer ner i hundratals där och lovar att vi ska bygga vägen. Och så börjar man bygga, och så kommer man fram till denna väldiga Vishnu-staty. Och folket undrar med förskräckelse hur man nu ska våga röra den här statyn. Men vet du vad man gjorde? Man klättrar upp på den väldiga Vishnu-bilden och borrar ett hål rakt ner i huvudet på statyn. Och så packar man in dynamit och så vong, smäller hela statyn. Och i små bitar flyger hela Vishnu-bilden ut över slätten. Den som ingen hindu hade vågat rubba på. Befolkningen stod skräckslagen och såg på. Och väntade med stor förskräckelse på vad som skulle hända dessa kristna arbetare som hade vågat bete sig på det här sättet. Alla var säkra på att guden Vishnu skulle straffa dem på ett mycket fruktansvärt och påtagligt sätt. Men ingenting hände. De kristna, de arbetade lugnt vidare på sin väg, medvetna om att himmelens Gud, himmelens och jordens skapare, som de hade lärt känna genom Jesus Kristus, han var den enda levande guden, och de hade ingenting att frukta för döda avgudar. Och det blev ett imponerande vittnesbörd för de många hinduerna som under många generationer dyrkat just den här mäktiga stora bildstoden av guden Vishnu. Men var var nu Vishnus makt och kraft? Ja, när uppenbarelseboken presenterar den kristne guden som den levande guden, så var det för de kristna som första gången läste det, och för kristna som har läst det under historiens gång, en underbar försäkran om Guds möjligheter att gripa in i deras situation. Det är en levande Gud. Han slumrar icke, han sover inte, han lever. Han är den som ständigt vakar över våra liv, ger akt på våra steg. Vår hjälp kommer från Herren, han som har gjort himmel och jord, den levande guden. Och det faktum att det finns en levande Gud, det utgör samtidigt ett hot mot den som föraktar och förkastar honom. Vet du vad det står? Det är fruktansvärt att falla i den levande gudens händer. Profeten Hosea talar om en tid då Israel skulle komma att kallas den levande gudens barn. Vilken underbar benämning förresten. Den kan också tillämpas på församlingen. Den levande gudens barn. Och jag undrar nu om det månne är den här profetian från Hosea som vi ser börjar fullbordas i Uppenbarelseboken 7. Ty ängeln ropar nu till de fyra änglarna att förödelsens vindar inte får släppas lösa förrän vår Guds tjänare har märkts med Guds sigill. Ja, Guds sigill, vad var nu det för någonting? Det vet vi inte. Men vi vet att i antiken så använde konungar till exempel en signetring som de märkte sigillet på en skrivelse med, för att beteckna och bekräfta att det verkligen kom från konungen och med hans auktoritet. En köpman kunde sätta sitt sigill på en försändelse varor för att markera att det var hans varor. De tillhörde honom. Så när nu Guds tjänare på något sätt får Guds bli märkta med Guds sigill, så var det för att markera att de var Guds särskilda egendom och att de stod under Guds makt och Guds auktoritet och Guds särskilda beskydd under den svåra tid som skulle komma. Så när vindarna släpptes lös, så skulle Guds egendom ändå inte skadas. Vers 4. Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill. 144 000 var märkta. Och de kom från Israels alla stammar. Ja, jag tror att här garanterar Gud att hans plan med sitt folk Israel inte är färdig, utan tvärtom, den ska fullbordas i tidens avslutning. Det som Paulus skriver om i Romarbrevet 11, den tid då hela Israel ska bli frälst, har nu tagit sin början i Uppenbarelseboken 7, inte idag. En särskild skara ska tas ut av det här folket för att bli Guds särskilda redskap under den kommande vedermödan. Kanske är det de som kommer att bära ut vittnesbördet om Jesus som Messias och bringa och staderna väldiga väckelse som tydligen ska finnas under den här tiden, trots allt. För nu följer en lista över Israels 12 stammar, där visserligen Josef och hans son Manasse nämns, men inte de andra, den andra sonen Efraim och inte heller Dans stam. Möjligen räknades Dan till Naftali. Dan var en mycket liten stam. Men just antalet 12 tycks vara viktigare än själva namnen vid varje uppräkning utav Jakobs söner. Så har vi nästan aldrig identiska listor. Det finns 20 listor av Israels 12 stammar i Gamla testamentet, men 18 olika variationer. Levis stam är oftare utlämnad än någon annan stam. En del ser nu den här skaran, som de 144 000, som en bild på församlingen. Ja, en hel del bibeltolkare förstår det så. Och vi ska ha klart för oss att det är inga lätta saker vi handskas med. Vi får förhålla oss väldigt ödmjuka. För mig tycks det lite långsökt att dela upp församlingen i 12 stammar. Att driva det så långt. Istället så tror jag att det verkligen är frågan om en förstlingsfrukt av de folk, av det folk som Gud har för avsikt att fullborda sina löften med och sina löften till. Det faktum att de kommer att beskyddas på ett övernaturligt sätt genom hela vedermödans tid är en mäktig demonstration att Gud har särskilda syften med det här folket. Det är inte färdigt än. Han har en plan med dem också under tusenårsriket. Och precis som i Egypten en gång, när de 10 plågorna gick över landet, så var hela tiden det område där judarna bodde undantaget ifrån Guds straffdomar. Gosen drabbades inte av plågorna. Och i kapitel 14 i Uppenbarelseboken så ser vi de här 144 000 igen, då triumferande inför tronen och inför Jesu Kristi återkomst. Det står inte att Johannes såg de 144 000, han bara hörde att antalet skulle vara detta. Men nu i vers 9 så får han se någonting. Ja, han får se en skara så stor att ingen kunde räkna den, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Återigen så är scenen himmelsk. Och intresset fokuseras till tronen och till vad som händer alldeles framför Guds tron. Och det är där den mest prominenta och upphöjda plats i hela universum. Det är där som vi återfinner denna väldiga skara människor, de förlossade. Det är intressant att Johannes tydligen kan urskilja att här finns en skara ur varje folk, ur varje stam, ur varje ras, ur varje tungomål. Tydligen ska det finnas möjlighet att göra sådana distinktioner även i den andra världen. Och det kanske finns en antydan här om att vi faktiskt kommer att känna igen varandra på något sätt. Jag tror det tillhör någonting av himmelens skönhet detta, att raserna bevarar sin egen art även i uppståndelsekroppen. Det tillhör variationens skönhet detta, att människor får se lite olika ut, eller hur? Men framförallt är detta en syn som försäkrar oss om evangeliets universella seger och framgång. Missionsuppdraget skall komma att lyckas. Gud sa en gång till Abraham: i din säd ska alla släkten på jorden vara välsignade. Det var snart 4000 år sedan nu. När sedan Jesus 2000 år senare trädde fram som den som var Abrahams säd och hade bringat in välsignelsen i människosläktet genom sin försoning, så ger han budet till sina lärjungar: mig är given all makt i himmel och på jord, gå för den skull ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Och nu får Johannes se dem där framför Guds tron, en skara från varje folk, varje stam, varje nation, varje tungomål. Missionsuppdraget ska ha lyckats. Och det är inte så konstigt då att skaran är oräknelig. Men den stora frågan idag egentligen: kommer du att vara med där? Är du med i den skaran? Kommer du att vara med inför Guds tro när segersången bryter fram? Skaran som Johannes ser är klädda i vita kläder, vilket talar om syndaförlåtelsens renhet. Och det talar om iklädandet av Kristi rättfärdighet, men också om seger och triumf. I antiken så var segrarens dräkt alltid vit. När en general hade vunnit ett slag till exempel, så klädde han sig i vita kläder. När någon hade vunnit loppet på idrottsarenan, vita kläder. Och palmkvisten var också en segersymbol. Och de bar nu denna skaran i sina händer som ett tecken på triumf. Kampen var över nu. En ständig seger åtnjutes. Och de ser inte trötta och medfarna och medtagna och slitna ut. Nej, hela den här scenen andas fräschhet, kraft och glädje, inspiration och befrielse. Hela scenen är ljuvlig på något sätt. Och de ropar med hög röst, vers 10. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. De erkänner alltså att det är från Gud som frälsningen kommer. Och att det är på grund av honom som de nu har övervunnit och är där. Gud har berättat om en underbar frälsning, en underbar befrielse. Men det var inte en befrielse genom flykt undan svårigheter, utan det var en befrielse som åstadkommits genom att Gud med sin kraft uppehållit dem under prövningens tid och fört dem segrande igenom den svåraste av alla tider. Och den kristna tron, den är aldrig till för att göra livet lätt för oss, om någon trodde det. Men den gör alltid livet stort, högtidligt, värdefullt, värdigt och meningsfullt. Mitt under de svåraste omständigheter lyfter den oss. Inte ens döden kunde hindra dem från att dela Guds härlighet och ära. Egentligen var det döden som förde dem dit. Det var alltså sant som Jesus sa en gång, att den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och segersången från de förlossade drar nu med sig hela änglavärlden, står det, i en mäktig lovsång. Och när vi vet att det är glädje bland himmelens änglar för en enda som omvänder sig, vad ska det då inte bli när det står en oräknelig skara där en gång framför tronen? Du kan tänka dig vilken glädje och vilken lovsång. Vers 11. Alla änglar stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ned på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud. Det är som en serie koncentriska cirklar runt tronen. I den yttersta cirkeln har du änglarna i dess oändliga skara. Närmare tronen står de 24 äldste, som antagligen avser, ja, kanske tronänglar har vi sagt, eller är representanter för allt Guds folk, både Israel och församling. Det är svårt, jag har inte förstått det här riktigt än. Ännu närmare tronen, de fyra varelserna, som vi i det fjärde kapitlet definierade som keruber. De fyra varelserna var de som ständigt uppehöll sig omkring Guds tron för att kungöra hans storhet, hans helighet, hans majestät, hans styrka, hans vishet, hans skönhet. Helig, 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 Herren Sebaot, förkunnar de ständigt omkring Guds tron. Men närmast tronen, den innersta cirkeln, alldeles framför tronen, där finner vi denna oräkneliga skara, som alltså i förhållande till Gud är givna en högre plats än till och med de högsta av änglarna. Församlingen, eller de troende, de på Jesus Kristus troende, människorna, de förlossade människorna, är närmast Gud. Sen kommer änglarna, tronänglarna och de övriga änglarna. Och de börjar med att falla ned på sina ansikten inför tronen och tillbedja Gud i en sjufaldig lovprisning. De börjar med att säga amen, eller de säger sitt amen till denna stora skaras lovsång. När de har sagt, frälsningen finns hos vår Gud och honom som sitter på tronen och hos lammet. Amen, säger hela änglavärlden och faller ner. Och så ger de sin sjufaldiga lovsång. Vers 12. Lovsången och härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Låt mig säga något om var och ett av dessa attribut som de tillskriver Gud. De är fyllda av härlighet, vart och ett. Lovsången tillhör Gud, lovprisningen, vilket innebär att Gud upphöjs för alla sina välgärningar och för sin godhet. Härligheten tillhör Gud, och vi behöver sannoliken påminnas om ljuvligheten och heligheten och härligheten i Guds majestät. Han är hela universums herre. Och när man nu inför hans tron ständigt grips av hans härlighet, så är det lika som man inte kan annat än falla ner och tillbedja. Den är så fascinerande, den är så attraherande, ja, den är så intagande, Att man aldrig tröttnar på den. Den stämmer människorna i den himmelska världen till en ständig tillbedjan. Och fast den änglavärlden har funnits där i alla tider och kunnat betrakta denna Guds härlighet, denna Guds skönhet, så faller de gång på gång ned i intensiv och hängiven tillbedjan över Guds härlighet. Och när vi en gång ska se Gud, kommer vi aldrig att kunna se oss mätta på honom. Aldrig. Vi kommer ständigt att tjusas och betagas och intagas av hans härlighet. Kanske vi kan ana någonting utav det här, den vackraste dag som sommaren ger. I skapelsen skönjer vi ju ändå någonting av Guds skönhet. Herre, vår Herre, hur härligt är icke ditt namn över hela jorden. Men trots att skapelsen nu är lagd under förgängelsen, så ser vi ändå någonting av Guds härlighet i den. Men har du ännu hört någon människa säga: "Åh, vad trött jag är på försommarens grönskande prakt"? Nej, tvärtom, så tycker vi nog att den här tiden går oss alldeles för snabbt förbi. Vi njuter av den så otroligt. Och det ska komma en dag då hela jorden ska lysa av Herrens härlighet, när förgängelsens bojor har tagits bort ifrån skapelsen. Vilken skönhet! Hur underbart ska det inte bli den dag då vårt öga ständigt ska vara fängslat av Guds härlighet, och då vi utan stress ska få njuta av hans skönhet och ständigt mättas utav den. Mätta vår själ med hans härlighet. Ja, vi kan inte ana hur ljuvligt det blir. Visheten tillhör Gud. Gud är källan till all vishet. Han är all sannings ursprung. Hela skapelsen i all sin ordning och komplexitet vittnar om Guds vishet. All sanning som vi som människor kan upptäcka och formulera har egentligen sitt ursprung i Gud. Vi kan egentligen ingenting veta som först han visste om. Människan berömmer sig ofta av sin vishet, och vi delar ut våra Nobelpris. Men om vi inte fruktar Gud, så har vi inte ens tagit första steget på vishetens väg. Inte ens första steget. Dårarna säger i sina hjärtan: "Det finns ingen Gud." Ja, det är dårarna det. Tacksägelsen, fortsätter änglavärlden, tillhör vår Gud. Gud är värd vår ständiga tacksägelse. Saltaren uppmanar oss gång på gång: "Tacka Herren, ty han är god, och hans nåd varar evinnerligen. Lova Herren, min själ, och förget inte vad gott han har gjort." Har du tänkt på att det var när tacksägelsen tystnade i människosläktets tidiga historia som människosjälen förmörkades och människan gick vilse bort ifrån Gud? Romarbrevet 1 beskriver det så här: "Ty fastän de hade lärt känna Gud, fastän de hade kunskap om Gud, så prisade och tackade man honom inte som Gud, utan förföll till förfängliga tankar. Deras tankeverksamhet ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades." När tacksägelsen till Gud tystnar i ditt liv, då blir det så tomt. Då blir det så trälaktigt och mörkt i människosjälen. Det är viktigt att vi lever i tacksägelsen. Det är den som lyfter oss och som sätter oss i stånd att sjunga en sång, fastän vi är kvar i en förgänglig värld där ständigt vi utsätts för besvikelse och där våra hopp jäckas och våra planer faller i spillror. Hur ska vi kunna sjunga i en sån värld? Genom att leva i tacksägelsen till honom som sitter på tronen, som är oförändrad och allt under kontroll. I himmelen ljuder en ständig tacksägelse. Så det är lika bra att vi övar oss nu. Men hur är det din själ idag? Visst har du bekymmer, kanske stora bekymmer, men det går faktiskt ändå att tacka Gud för den han är. Äran tillhör Gud. Ibland behandlar vi Gud som om vi trodde att han endast var vår springpojke som vi har fått till vår tjänst att uppfylla våra egna önskningar och syften. Men vår högsta kallelse som människor är egentligen att leva till Guds ära. Att ge honom våra liv. Att säga: "Du har rätten till min kropp, Herre. Du har rätten till den begåvning du har gett mig. Det är du som har gett mig den. Du har rätten till mina ägodelar. Det är bara ett lån från dig. Låt allt detta få ges till dig för att ära dig, Herre. Det är att redan nu stämma in i änglarnas tillbedjan. Äran tillhör Gud. Makten tillhör Gud, sjunger änglarna. På jorden råder det tvivel om det här. Hur kan Gud vara allsmäktig och det ser ut som det gör i världen? I himlen prisar man Gud för hans makt just nu. Och det är himlen som har rätt och som ska befinnas, alltid har haft rätt. Det är sant att vi idag ännu inte kan se allt vara honom underlagt. Men en dag ska det bli uppenbart för hela skapelsen att det är han och ingen annan som har makten. Alla ska instämma i att Jesus hade rätt när han sa: mig är given all makt i himmel och på jord. Och alla knän ska böjas och alla tungor erkänna att det endast Jesus som är Herre. Kraften tillhör Gud, sjunger änglarna. Gud är den som ger kraft och styrka åt oss i vår tjänst för honom. Vi skulle ingenting kunna göra honom förutan, fast vi ibland tror att vi är duktiga. Men det är han som består dig med sin kraft. Sin oändliga kraft och energi lägger han också ner på att älska oss. Vad använder Gud sin kraft till? Till att älska oss. Till att älska dig. Till att verka för ditt bästa. Det är en aldrig sinande kraft. Oändlig och mätlig. Hans arm är inte för kort. Den når fram så att han kan hjälpa. Han kan frälsa dig här idag. Om det är ditt behov. Han kan gripa in i ditt speciella problem. Hos honom finns det kraft. Behöver du det? I himlen prisar man honom för hans kraft. Hela universum bär han med sin makt och med sin krafts ord. Alla de här attributen tillhör Gud, säger änglarna nu i avslutning. I evigheternas evigheter. Det vill säga, det finns aldrig något slut på det som kännetecknar Gud. Gud ska alltid fortsätta att vara den han är. Han kommer aldrig att förändras. Och så kommer den sista paragrafen i texten. När änglavärldens lovsång har tystnat träder en av de äldste fram till Johannes och frågar i vers 13. Dessa som är klädda i de vita kläderna, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade: du vet det, Herre. Och då sa han till mig: det är det som kommer ur det stora lidandet, ur den stora bedrövelsen. Bestämd artikel, en särskild tid av bedrövelse och lidande. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför är de här. Och så ska vi fortsätta. Från det svar som Johannes får förstår vi alltså att denna stora skara troligen är martyrer i första hand, som för sin tros skull dödats under den stora lidandets tid. Uppenbarelseboken 13 förklarar för oss att alla som vägrade att falla ner och tillbedja vilddjurets bild dödades. Och naturligtvis, en kristen kunde inte göra så. Vad skedde då? De dödades. Hemligheten till att de nu är här i den himmelska världen är dock inte att de offrat sina liv, utan att de förtröstat på Jesus Kristus, han som har givit sitt liv för dem. Du ser, martyrers blod kan aldrig sona synd. Hemligheten var att de hade tvättat sina kläder och gjort dem rena och vita i lammets blod. Jesus var ingen martyr i första hand. Han var någonting långt mer. Han var Guds lamm. Och ingen kan förtjäna sig en plats i himlen, inte ens om vi gjuter vårt eget blod för vår tros skull. Det finns bara en enda väg, en underbar väg, genom Jesu Kristi dyrbara blod, som vittnar om att han har givit sitt oskyldiga liv till lösen för din och min synd. Syndens lön var döden. Jesus kommer in i människosläktet, uppfyller lagen. Över honom finns ingen fördömelse, ingen död, men han går in under döden för din och min skull. Gjuter sitt blod, försonar oss med Gud. Han är försoningen för våra synder, inte bara för dina och mina, för hela världens. Det är makt i Jesu blod. Det är kraft i Jesu blod. Det är försoningsmedlet för en hel världs synd och skuld. Behöver du det blodet här idag, så finns det för dig. Det finns rening för dig, min vän. Rening för ditt dåliga, onda samvete. Rening för din skuld. Rening för din synd. Du ska en dag stå inför den levande Guden. Vilken underbar tröst då att få veta att Jesu blod täcker all min synd och skuld. Min vän, blodet är mitt enda hopp. Och det är så skönt att jag vet att det räcker. Att Jesu blod gäller inför den helige Guden. Det är det som har rättfärdiggjort mig. Det är det som har förlossat mig. Det är det som har friköpt mig. Det är det som har skapat frid mellan mig och Gud. Blodet på korset. Och det är därför, står det i vers 15, som de nu står inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De står inför Guds tron, de tjänar honom dag och natt. Guds tempel måste vi här förstå bäst, tror jag, som ett uttryck för Guds boning. Här bor Gud. De är hemma hos Gud nu nämligen. Guds omedelbara närhet finns här. Du vet, i Jerusalem, i templet, så var det väldigt noga med att inte vem som helst fick komma hur nära som helst. Det fanns först hedningarnas förgård. Och sen var det en mur. Ingen hedning fick gå innanför den muren. Bara israeliter. Men sen fanns då kvinnornas förgård. Så var det stopp för kvinnorna. Så fick bara judiska män gå till nästa förgård. Men sen var det stopp också för dem. Och så var det bara leviterna som fick gå ända fram och in och göra tjänst i templet. Men så hängde förlåten där som ett sista hinder. Och dit fick ingen gå innanför. Bara överste prästen en gång om året. Och aldrig utan blod. Men nu, hela denna skara, alldeles framför tronen. Ingen mur, inget förhäng, ingen förlåt. Och alla folk och stammar finns där. Ingen åtskillnad. Alla har rättighet att vara i omedelbar närhet till den helige Guden. Vad är det som är hemligheten till detta? Jesu Kristi blod. Och de prisar honom för det. Och så får vi veta här också att himlen inte är något vilohem. Om du hade trott det. Det står att de tjänar honom dag och natt. Det vill säga oupphörligen. I himlen mäts tydligen egentligen inte tiden i dagar och nätter. Man har inga klockor på sig. Inga almanackor att följa. Det är naturligtvis i den bemärkelsen väldigt avstressande och vilsamt att finnas i den tillvaron. Man behöver inte sova heller för att inhämta krafter. Man kanske vill sova för att det är skönt, men inte för att man är trött. Jag vet inte. Men ingen kommer att bli sysslolös i den här världen. Det är en vila ifrån jordiska ansträngningar, det är sant. Men himlen är för det första full av tillbedjan. På olika sätt. Särskilt mycket sång och musik tycks det komma att bli. Skapande verksamhet. Vi kommer att vara väldigt aktiva. För att på många olika sätt uttrycka vår ständiga önskan att upphöja honom. Och vi kommer att kunna arbeta med detta utan att bli uttröttade. Utan att känna att det är mödosamt. Utan att råka ut för misslyckanden. Befriade från alla jordiska begränsningar. De begränsningar som tillhör den här förgängliga kroppen. Befriade ifrån det. Och vi är ju också Kristi medarvingar. Så en del av arbetet i himlen, om jag får uttrycka det så, tror jag innebär att vi ska regera med Kristus. Särskilt under de 1000 åren står det ju att vi ska göra det. Och ha den tillfredsställelsen i att kunna vidmakthålla rättvisa på jorden. Och känna att vi har auktoritet att göra det. Och naturligtvis så ska himlen också bli en plats för rik och djup gemenskap. Och vi ska växa i vår kunskap om Gud. Himlen är en utvecklande tillvaro. En utvecklande tillvaro. Som ständigt utmanar oss till nya höjder. Och så slutet av vers 15. Han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. Gud ska manifestera sin personliga närvaro. Du vet, i öknen en gång så bodde Gud i ett tabernakel mitt ibland Israels folk och stammar. Nu står det att han ska slå upp sitt tabernakel över hela denna skara. Han ska uppfylla hela platsen med sin härlighet. I Gamla testamentet så läser vi om den yttre manifestationen av Herrens helighet. Man kunde se den, strålglansen ifrån molnstoden och vid andra tillfällen. Men den här dagen ska vi bo i Herrens helighet. Nu bor Herrens helighet i dig som har tagit emot honom genom den helige ande. Guds helighet bor i sin församling. Den dagen dock ska vi bo i Guds helighet. Vi ska bo i hans helighet. Här kan vi ibland undra vad Gud har tagit vägen. Och visst är det dagar då vi tycker att han känns så oändligt långt borta så vi undrar om han egentligen finns överhuvudtaget. Men där ska vi vara ständigt medvetna om hans omedelbara och påtagliga närvaro. Mera påtagligt medvetna än att vi är, än om vi nu är om att den här kyrkan omger oss, byggnaden. Då ska hela Guds härlighet omge oss på något underbart sätt. Och inte för en sekund ska vi sakna honom. Han är där, han är där, han är där, han är här. Vilken tillfredsställelse. Vi ska bo i Gud. Och så står det i vers 16. Det ska inte längre hungra, inte längre törsta. Varken sol eller någon annan hetta ska träffa dem. Du ser de här människorna som kanske under sina förföljelser fått utstå både hunger och törst och solens brännande hetta i sin flykt undan förföljarna. De ska aldrig mer behöva frukta något sådant hot. Under vedermödans tid, läser vi ju längre fram i uppenbarelseboken, skulle det komma att vara omöjligt att köpa mat om man inte hade vilddjurets märke. Alltså de kristna kunde inte köpa mat utan istället led hunger. Men här får människosjälen sin fulla mättnad och tillfredsställelse. De som har förtröstat på Gud ska finna att det var mer än värt allt de gick igenom. Och att han var värd deras förtröstan. Vers 17, sista versen. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska avtorka alla tårar från deras ögon. Ett lamm som herde. Paradoxalt. Vilken fullständig omkastning av rollerna. Lammet, Kristus, ska leda den till livets vattenkällor. Till ständig förnyelse. Och de ska ständigt vara föremål för Guds ömsinta omsorg. Och det som förr var, ja, det är nu förbi. Det står i Uppenbarelseboken 21:3. Jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo ibland dem. Och det skola vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara hos dem. Och han ska avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall inte mer vara till. Och ingen sorg eller klagan eller plåga ska vara mer. Till det som förr var är nu förgånget. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Idag kanske du gråter. Vi lever i den tid som är tårarnas tid. Men Jesus sa: saliga är ni som gråter nu, ty ni ska le. Idag kanske du känner plåga. Vi lever i den tid då förgängelsen gör sig påmind gång på gång, kanske med smärta i vår kropp. Idag kanske du känner sorg eller klagan eller döden hotar. Men det ska komma en dag då ingenting av detta finns kvar. Då varje tår är avtorkat, slutgiltigt. Och en underbar vila ska du finna i hans famn. Ja, det är som han säger i Jesaja 66. Ni ska få sitta i mitt knä och bli smekta av mig och tröstade av mig. Och nu frågar jag: kan en underbarare framtid tecknas för oss? Är du med? Är det här din framtid? Är du säker på att du kommer att finnas med den dag då vi ska få åtnjuta Guds godhet på detta påtagliga sätt? Det är endast han som kan ge dig denna framtid och teckna dig i livets bok. Ja, då blir du främling på jorden. Då blir du bara en pilgrim här. En gäst som är här tillfälligt. Hoppas du känner detta idag. Vi är faktiskt bara gäster. Vi är här på besök. Vi är på väg, vi är pilgrimer, vi är främlingar. Det här är inte vårt rätta hem. Vi är nu Guds barn. Men vad vi ska bli, det är ännu inte riktigt uppenbart. Vi har anat lite grann här idag. Men det vet vi, att när han uppenbaras, vi ska bli honom lika. Den som har detta hopp till honom, han renar sig lika som han är ren och förbereder sig så för hans tillkommelse. Amen.